Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i NATO och svensk neutralitet. Det vill säga hela Emmas intervju med Susanna Erlandsson som är docent i historia vid Uppsala universitet. Susanna berättar bland annat om hur atombomben och upplösandet av Warszawapakten påverkade Sveriges neutralitet. Och varför Finland varit så avgörande för att vi inte gått med i NATO tidigare. Men först, vad menas med begreppet neutralitet?
Neutralitet är egentligen ett folkrättsligt begrepp och det är någonting som man bara kan vara i krig. Alltså neutral är man i krig. Man kan förklara sig neutral i en konflikt mellan två andra parter eller flera andra parter.
Man förklarar sig alltså neutral. Betyder det att neutralitet är ett aktivt val eller kan det bli liksom det som blir över om man inte då väljer sida i ett krig?
Det är inte ett helt enkelt svar på den frågan. Jag är inte helt säker faktiskt, för även länder som förklarar sig neutrala går ju inte runt och förklarar sig neutrala i varenda krig som dyker upp i hela världen. För att vara säker på att bli betraktad som neutral så förklarar man sig ofta neutral. För det finns regler, det finns krigsregler, och det här är någonting som börjar redan på 1600-talet med Hugo Grotius. Han skrev en bok om fred och krig. Om fredens och krigens lagar. Så det är någonting som mänskligheten har funderat på länge. Hur förhåller vi oss? Får man göra precis vad som helst? Och så. Och sen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så hade vi konferenser i Haag. Det här Haag känner ju många till som där internationella domstolen finns. Och på de här konferenserna då kom man överens om vissa krigsregler och även vad som skulle gälla de som var neutrala.
Och det är då Haagkonventionen?
Haagkonventionen. Så att om man förklarar sig neutral då kan man alltså åberopa de här krigsreglerna och meningen är att det ska ge ett visst skydd. Och då finns regler som att man inte får stödja den ena eller den andra sidan mer. Man får visserligen handla med de krigförande länderna men regeringen får liksom inte sätta upp några regler att nu exporterar vi bara till dem och inte till de andra eller så. Men att förklara sig neutral i krig är ju ett sätt att liksom, deklarera att vi är inte med. I princip är det så att även ett land som inte har förklarat sig neutral men inte är aktivt krigförande ska behandlas enligt de här reglerna. Man får inte bara anfalla någon. Det hjälper inte förstås, för länder anfalls ändå. Mm. Så att det här att förklara sig neutral, det är egentligen inte jättemånga saker man inte får göra som neutralt land. Man får inte tillåta de krigförande att utföra krigshandlingar eller transportera krigsmaterial över neutralt territorium. Man får alltså inte gynna den ena mot den andra. Man får inte exportera krigsmaterial. Men andra saker kan man exportera. Men däremot så kan det ju vara vettigt för ett land som vill betraktas som neutralt att vara hårdare än reglerna kräver, eftersom det alltid finns en risk att bli anfallen om ett av de krigförande länderna tror att man är på väg att gå med på den andra sidan.
Så för att man ska liksom betraktas som neutral av omvärlden så krävs det dels de här formella kraven och att man förklarar sig neutral, men kanske också att man på andra sätt signalerar att man då inte sympatiserar med ena sidan.
Precis.
Vad menas då med alliansfrihet?
Ja, alliansfrihet är ju den fredstida politiken då, för att kunna förklara sig neutral i krig. Det betyder helt enkelt det som det låter som, att man är fri från allianser, man är inte med en allians. Eftersom en allians innehåller oftast en förpliktelse att stödja någon om ett krig bryter ut. Så man kan säga att alliansfrihet är den fredstida politiken som möjliggör att förklara sig neutral i krig.
Och hur länge har Sverige då varit neutrala utifrån liksom vår egen definition?
Ja, precis. Nu måste vi göra skillnad mellan neutralitet som då är politiken i ett krig,
ja,
och neutralitetspolitik som man ofta pratar om, vilket är en politik riktad på att hålla sig neutral i krig. För man säger att Sverige har varit neutralt i 200 år, då kan man ju säga, ja men vi har inte varit i krig på 200 år, så då kan vi ju inte heller vara neutrala.
Just det.
För det är man i krig. Men när vi pratar om det så där i allmänna termer, då menar vi oftast en politik som syftar till att hålla oss utanför krig, att hålla oss neutrala. Och den politiken brukar man höra ganska ofta. Folk pratar om att Sverige har varit neutralt i 200 år. Och det betyder inte att vi har haft en neutralitetspolitik eller att vi har haft samma politik när det gäller det här i över 200 år. För från början då var det här framförallt att vi inte var med i krig. Det var framförallt en följd av svaghet helt enkelt. Militär svaghet, det är dyrt att vara med i krig och det är inte så populärt heller. Och från de napoleontiska krigen i början på 1800-talet och som då utmynnade i faktiskt att Norge blev en del av Sverige 1814. Efter det så valde den svenska regeringen de kommande konflikterna att hålla sig utanför. Det var inte någon genomgripande politik för att nu ska vi hålla oss neutrala som någon sorts permanent politik, utan det var mer en sorts självständighetspolitik. Nu måste vi backa lite, vi måste se till att få gränser som vi faktiskt kan försvara. Vi behöver stabilisera, vi behöver få ordning på ekonomin, alla de här sakerna. Så nu väljer vi att inte lägga resurser på krig. Så det är ju något helt annat kanske än vad vi tänker på när vi tänker neutralitetspolitik som någon sorts genomtänkt strategi överlag eller till och med kanske en moralisk position. Det var det inte på 1800-talet. Och det var inte heller givet att Sverige inte skulle gå med i något krig. Det finns flera krig under 1800-talet där Sverige stod på gränsen att delta i krig. Det var krig mellan Danmark och Tyskland till exempel. När svenska trupper var redo att gripa in så blev det aldrig så. Krimkriget 1850-talet var Sverige också, liksom stod på Frankrikes och Englands sida, väldigt nära att bli indragna. Men det blev inte så. Så vi snackar inte om någon medveten neutralitetspolitik under den här tiden, utan mer en pragmatisk politik av vi förbehåller oss rätten att göra som vi vill i varje enskilt fall. Så egentligen kan man tycka att en neutralitetspolitik, om man kan kalla det så, som Sverige förde åtminstone fram till första världskriget, var mer kanske en självständighetspolitik än en neutralitet. Vi går inte med i någon allians, det var alliansfrihet. Vi går inte med i allianser för att då kan vi bli intvingade i krig som vi kanske inte vill vara med i eller inte har råd med. Utan vi ser vad som händer när och om krig bryter ut och bestämmer vi oss då.
Och Sverige har ju då undvikit krig i över 200 år. Är det tack vare den här neutralitetspolitiken?
Både ja och nej. Delvis så är det ju så att Sverige har förklarat sig neutralt till exempel i första världskriget och då inte blev anfallna. Men det är inte bara på grund av neutralitetspolitiken. Det har naturligtvis också att göra med andra länders intressen. Det har att göra med förmågan att böja neutralitetspolitiken tillräckligt för att ingen av de krigförande ska tycka att det lönar sig att anfalla. Och det ser man ju väldigt tydligt under andra världskriget. Då brukar man ju prata mycket om att det har varit mycket diskussion om Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget just för att man gjorde eftergifter. Så Sverige gjorde flera saker då som inte var särskilt neutrala. Så målet var ju inte absolut neutralitet utan målet var att hålla sig utanför krig. Så delvis är det så att neutraliteten har hållit Sverige utanför krig. Men delvis är det också tummandet på neutraliteten som har gjort att Sverige har sluppit bli anfallet.
För ibland kan neutralitet uppfattas som en provokation eller...
Provokation? Ja, om man tycker att landet ska stödja en kanske. Men det jag tänker på mest när det gäller andra världskriget är ju att då var länderna runt om Sverige i krig eller ockuperade. Så Norge och Danmark var ockuperade av Tyskland och Finland var i konflikt med Sovjetunionen. Och då var Sverige väldigt inklämt däremellan och tyskarna framförallt, de ville ju transportera saker genom Sverige för att komma till det ockuperade Norge. Och de ville dessutom köpa järnmalm och krigsmaterial från Sverige som skulle hjälpa den tyska krigsapparaten. Och att exportera järnmalm och kullager och sånt förresten, det är inget neutralitetsbrott i sig. Men däremot att transportera en krigförandes krigsmaterial, det är förbjudet enligt neutral lag. Och Sverige tillät vissa transporter.
Den här permittenttrafiken?
Ja, dels den och dels en division under finska vinterkriget.
Så man gjorde kompromisser för att inte själv bli ockuperad?
Ja, och då var bedömningen att om man inte skulle tumma på neutralitetspolitiken så skulle det ge Tyskland anledning att anfalla. För det som var en lärdom under den här tiden för Sverige var att det inte räckte med neutralitet. För Sverige var förstås inte det enda land som förklarade sin neutralitet i andra världskriget. Utan det gjorde även Norge och Danmark och de blev anfallna ändå. Och Nederländerna och Belgien, det var egentligen regel snarare än undantag att förklara sig neutral som småstat och hoppas på att bli lämnad utanför. Så Sverige har sett de här länderna en efter en bli anfallna. Så det är inte så konstigt att man tänkte att vi står på tur. Och det var framförallt under första delen av kriget. Då kom det in många rapporter om att det var snart dags för Sverige också. Och man satt nästan och väntade på att tyskarna skulle anfalla.
Tycker du fel att säga att Sverige var neutral under andra världskriget?
Det är en svår fråga. För det beror på vad man menar med neutralitet. Alltså, Sverige förklarade sig neutralt. Sen begick man vissa neutralitetsbrott. Men om man tittar på till exempel Nederländerna under första världskriget så ser man att det var ganska mycket samma sak där. Det hör vi inte så mycket om. Så att det är inte heller så ovanligt som det kan låta på svenskar som pratar om att Sverige har fört någon sorts dubbelpolitik. Ja, fast det var nog standard lite. Alltså, om man tittar på Nederländerna under första världskriget så gjorde man också sådana här eftergifter, lät transporter ske genom landet för att göra allt helt enkelt för att undvika att bli anfallet. Och vi har inga problem med att säga att Nederländerna var neutralt under första världskriget. Så det var inte ett rakt svar på frågan. Men historien är inte rak heller.
Om man jämför med andra länder som för en neutralitetspolitik, hur skiljer sig svensk politik?
Det är en jättebra fråga för att neutralitetspolitik kan betyda massa olika saker. För Sverige så är det som jag sa, har neutralitetspolitiken mer varit en sorts självständighetspolitik. Alltså alliansfrihet så att vi kan förklara oss neutrala i krig, om vi har lust. Och så har det varit. Den nederländska neutraliteten som jag nyss pratade om fungerade på ganska mycket samma sätt. Den fanns inte heller fastlagd i någon grundlag utan det fanns en tradition från 1830 att Nederländerna förklarade sig neutralt i de krig som kom fram till att de själva blev anfallna då i andra världskriget. Men om man tittar på Schweiz till exempel så är det en helt annan sorts neutralitet. Och Schweiz brukar vi ju se som sinnebilden av neutralitet. Och de har det faktiskt fastlagt i grundlagen. Så Schweiz gick ju till exempel inte ens med i FN när det kom. för att det skulle strida mot neutralitet. Så de har haft en mycket striktare neutralitet än vad Sverige har haft. Och också en som är fastlagd i lag. Schweiz får inte gå med i krig. Och det har inte Sverige haft. Österrike, som blev neutralt 1955, de har en neutralitet som är fastlagd i internationella fördrag. Där handlade det om att göra Österrikes självständighet acceptabel både för öst och väst, alltså för Sovjetunionen och USA, för att det fanns trupper på plats, både sovjettrupper och västerländska trupper. Och det var svårt att komma överens om att de skulle dra sig tillbaka och återge Österrike sin självständighet, för att framförallt från Sovjets sida så var man rädd att Österrike skulle utgöra ett hot igen. Och då bestämde man helt enkelt i de här internationella fördragen att Österrike måste vara neutralt. Så det är ju en annan sorts neutralitet, för den är fastlagd.
Finns det andra perioder då Sverige haft krig i sitt närområde då det inte alltid har varit helt självklart att man ska upprätthålla den här neutralitetspolitiken?
Ja, dels förstås under andra världskriget när Norge och Danmark blev anfallna, då fanns det ju en opinion för att hjälpa de här brödrafolken. Sen har vi under den perioden också förstås det finska vinterkriget. När Sovjetunionen anföll Finland, då förklarade sig faktiskt Sverige inte neutralt. Så att bara det är ju ett brott då i den här neutral. Här kan man ju se att man kan förklara sig neutral ett krig och kanske inte ett annat. Sverige förklarade sig icke-krigförande. Så här försökte man igen hitta ett litet kryphål på något sätt. Vi förklarar oss icke-krigförande så att vi säger vi kommer inte att ge oss in i det här, för fortfarande ville Sverige inte bli indraget i kriget. Men när Finland blev anfallet, Finland som under så lång tid varit en del av Sverige, det var inte förrän 1809 som Sverige förlorade Finland till Ryssland. Då såg man det som sin plikt att hjälpa till. Så Sverige exporterade faktiskt krigsmateriel till Finland. Man uppmuntrade frivilliga att ge sig av och slåss på den finska sidan. Så det var ju inte strikt neutralt, utan då var man bara icke-krigförande. Jag ska tillägga här förresten att enligt neutralitetslagarna är det faktiskt inte olagligt att frivilliga enskilda individer, alltså privatpersoner, tar tjänst i ett annat land. Det kan inte ses som ett neutralitetsbrott. Men här uppmanade regeringen faktiskt folk att göra det.
Så det här att säga att vi har varit neutrala i 200 år, det stämmer inte?
Alltså det är en sanning med modifikation.
Ja. Men visst var det nära också att Sverige gick med i andra världskriget på slutet?
Ja, det är det. Och det finns flera neutralitetsbrott här. De man hör mest om, det är ju den här permittenttrafiken. Där igen så försökte man anpassa så att det skulle bli så neutralt som möjligt, fast det var ett neutralitetsbrott, genom att säga att okej, tyskarna får förflytta trupper från Norge hem till Tyskland på permission och så får de komma tillbaka igen. Men de får inte använda den här järnvägen genom Sverige för att fylla på trupperna eller skicka in nytt material. Så det är därför det heter permittenttrafiken. Det handlar alltså om soldater som var på permission. Så försökte man på något vis ändå göra det förenligt med neutralitet. Det är förstås väldigt tveksamt. Och kriget som vi nyss pratade om, alltså Finland mot Sovjetunionen, då tillät Sverige en väpnad division tyskar att genom Sverige komma till Finlands hjälp. Och det är tydligt neutralitetsbrott. Men som sagt, det var ju då en konflikt som Sverige förklarades icke-krigförande i. Historia är så otroligt rörigt. Det är väldigt svårt att ge raka svar. Men jag ska komma till några andra lite mindre kända neutralitetsbrott. Och det var ju till exempel att Sverige tränade faktiskt under slutet av kriget norska polisstyrkor, kallar man det. Men återigen är det här ett sätt att undvika att det skulle ses som ett neutralitetsbrott. För man får inte träna krigförande länders personer militärt, alltså ge militär träning åt den ena eller andra sidan i ett krig. Det är ett neutralitetsbrott. Så då sa man, ja men vi ger inte de här normen en militär träning, utan vi tränar dem till att bli polistrupper som efter kriget kan åka tillbaka och hålla ordning när det kommer att vara kaos och så. Och alldeles på slutet av kriget, då fanns det en oro att sovjettrupper som kom in i Norge norrifrån, att de inte skulle lämna landet, utan att Norge alltså skulle råka ut för det som många öststater råkade ut för, att sovjettrupper som befriade länderna sen inte lämnade, utan att de blev som lydstater till Sovjetunionen. Och det fanns en oro för det här och det fanns ganska långtgående planering för att Sverige i så fall skulle gå in med trupp och hjälpa till att befria Norge. Och också att se till att det inte blev totalt kaos där efter kriget. Man var rädd för att det skulle bli väldigt oordnat, att de här trupperna inte skulle dra sig tillbaka i god ordning och så. Men det blev inte så som man hade trott. Så det hände aldrig. Sverige behövde aldrig gå in. Men det hade kunnat hända.
Men det låter ju här som att när vi har liksom tummat på den här neutralitetspolitiken så har det handlat om dels att undvika krig men också att hjälpa våra grannländer.
Ja.
Har brödraskapet mellan nordiska länder spelat roll för hur vi har förhållit oss i olika krigssituationer?
Ja, det har spelat stor roll. Det här är ju en väldigt känslig fråga i Sverige och i de andra skandinaviska länderna att Sverige faktiskt... Det finns olika sätt att se på det här. Man kan se det som att Sverige inte gick in i andra världskriget och alltså lämnade sina brödrafolk i sticket. Å andra sidan så kan man säga att ingen hade vunnit på om Sverige också hade blivit anfallet. Om man hade varit mer rakryggad kanske, ja, då hade vi blivit attackerade vi också. Och det är faktiskt så att många norrmän och danskar kunde ju fly till Sverige för att Sverige var neutralt. Danmark är ju det land där flest judar, alltså inte i absoluta tal men procentuellt av de judar som fanns i landet, har klarat sig tack vare att de kunde fly till Sverige. Så det är klart att det fanns fördelar med det. Man ska säga på en gång här också att det var ju inte så att judar i allmänhet fick fripass till att åka till Sverige. Det var ganska svårt att få komma in, åtminstone i början av kriget. Men just danska judar, för de sågs som danskar och det var ett brödrafolk, de kunde fritt komma över till Sverige. Och den här solidariteten mellan de nordiska länderna, i de dokument som jag har tittat på, jag har forskat om tiden under slutet av kriget och början av efterkrigstiden, där man skulle försöka komma på hur man skulle göra med utrikespolitiken efter andra världskriget. Där framgår det att det är väldigt mycket oro över hur de andra nordiska länderna kommer se Sverige efter kriget och att man verkligen vill reparera de här relationerna med grannländerna. Så det är otroligt viktigt. Det som man kan se där är att Sverige planerade för efterkrigstiden, ville de gärna ha ett regionalt samarbete med de skandinaviska länderna, men då menar jag inklusive Finland också. Så man pratar inte särskilt mycket om neutralitet. Det finns en bild av att neutraliteten var framgångsrik under andra världskriget, alltså blev den kvar för att den hade funkat helt enkelt. Men det var nästan tvärtom, alltså att under slutet av andra världskriget och direkt efter, då så såg man att oj, vad ska vi nu hitta på för neutraliteten? Det var ju väldigt skakigt. Det funkade inte särskilt bra. Vi blev fullständigt isolerade. Man tappade ju väldigt mycket rörelsefrihet. För varenda grej man skulle exportera så var man beroende av antingen tyskarna eller de allierade. Och man pratar mycket om de här eftergifterna mot Tyskland. Mot slutet av kriget gjordes också eftergifter mot de allierade. Och det var ju att de hotade att strypa tillförsel av saker. Man behöver bara titta på en karta så ser man hur isolerat Sverige låg. Så en lärdom som man drog av andra världskriget var att det var farligt att bli isolerad. Så fokus var väldigt mycket på samarbete. Hur kan småstater överleva? Jag tror att det var en väldigt viktig lärdom för alla europeiska småstater att oj, neutraliteten räckte inte. Vi blev invaderade ändå. Och då var ju Sverige visserligen inte invaderat, men regeln gällde ju fortfarande. De såg ju att det räckte inte att förklara sig neutral. De flesta småstater blev invaderade ändå.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Om vi fortsätter att prata lite mer om efterkrigstiden, hur påverkade rädslan för atombomben svensk neutralitetspolitik?
Alltså, rädslan för atombomben påverkade tänkandet om säkerhetspolitik väldigt mycket. För det var en chock när det kom. Så det fanns dels den här kombinationen att man insett att småstater är inte säkra, men sen kom uppe på det här då rädslan för atomvapen och tanken att oj, nu har vi så starka vapen att om det blir krig igen, då kommer hela mänskligheten gå under. Det var som tanken. Så det fanns en väldigt stark vilja efter andra världskriget att se till att det här aldrig händer igen. Och det har förstås att göra både med förintelsen, med den storskalighet som var under andra världskriget, men också med de här nya vapnen som dök upp precis i slutet. Att nu har vi sett att vi inte kan värja oss mot den här ondskan och att om det nu blir krig, då kommer vi alla förlora. Så vi måste samarbeta. Och det här är någonting som man känner igen i diskussionen vid upprättandet av FN till exempel. Så är det väldigt många som säger att vi måste samarbeta eller gå under. Och det sker i Sverige, men det sker också i väldigt många andra länder. Så det här är en allmän tanke. Sen var inte FN tillräckligt. Egentligen måste jag backa lite. För att när vi pratar neutralitet så vi nu utgår från att neutralitet är förenligt med FN. Det är ju ingen som snackar om att ska vi vara med i FN eller inte? Det är neutral. Men det gjorde man då. Och det började ju redan efter första världskriget. Det var ju första försöket att upprätta någon sorts internationellt förbund som skulle se till att man kunde behandla konflikter rättsligt, även internationellt, istället för att utkämpa krig. Det här är ju en jättebra idé, tycker jag, fortfarande. Det var bara det att det inte riktigt har funkat än, men vi kan ju fortsätta försöka, tycker jag. Men då, när det kom upp, då sågs ju det som att om Sverige ska gå med i Nationernas förbund, då ger vi upp neutraliteten. Så det var stora diskussioner om det i svensk. Det var inte alls självklart att Sverige skulle gå med i Nationernas förbund. Till slut så bestämde sig Sverige för att göra det, gå med i Nationernas förbund. Och då pratar man mycket om att ja, men då är vi bundna av sanktioner. Om den här organisationen bestämmer att det ska vara sanktioner mot vissa länder, då är vi alltså förpliktade att delta i dem. Och det var inte förenligt med neutralitet. Sverige var ju ganska aktivt sen i Nationernas förbund. Men det var en ganska kort karriär och inte så glamorös karriär som Nationernas förbund fick. Det ska inte gå in på allting som gjorde att det inte funkade. Men det visade sig framåt 30-talet. Då började ju många av de här småstaterna dra öronen åt sig. För då kom fascismen i Italien. Det kom flera konflikter som Nationernas förbund visade sig helt tandlösa för att lösa. De sa ajabaja, så där får man inte göra, och så var det ingen som brydde sig. Så tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna, ett helt gäng småstater som brukar kalla Oslo-staterna, så förklarade Sverige på 1930-talet att vi anser oss inte längre bundna av de här reglerna inom Nationernas förbund. Så då följer man alltså tillbaka på neutraliteten som en sorts default. Eftersom det inte fungerar. Sen kom andra världskriget och efter andra världskriget sa nu måste vi göra ett bättre förbund för det här förra funkade inte. Här kan man se en jättestor skillnad i debatten i Sverige. Det var, jag tror, bara en person som röstade nej till att Sverige skulle gå med i FN. Och det var mycket jämnare efter första världskriget. Men diskussionerna, om man tittar nära på diskussionerna, så innehåller de också sådana uttalanden som att det här är viktigare än neutralitet. Kollektiv säkerhet är viktigare än neutralitet. Målet är att vi inte ska ha krig, att vi ska kunna lösa konflikter på ett fredligt sätt, på ett rättssäkert sätt och inte ha krig. Så Sverige var definitivt beredda att ge upp neutraliteten för en kollektiv säkerhet som fungerade. Men återigen blev neutraliteten något att falla tillbaka på för att den här kollektiva säkerheten fallerade. Varför fallerade den då? Jo, för vi hade, det är förstås väldigt svårt att få alla länder i hela världen att komma överens. Och det var stört omöjligt att få alla länder att vara med i det här förbundet om de inte fick någon form av säkerhet att de skulle få göra lite som de vill, särskilt de här stora mäktiga länderna. Så det slutade med att det kom ett säkerhetsråd, och det säkerhetsrådet fick 5 permanenta medlemmar: USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannien och Frankrike. Och det är fortfarande våra permanenta, ja, Sovjetunionen är Ryssland nu då. Men det är fortfarande våra permanenta säkerhetsrådsmedlemmar. Och det är ju bara för att de var vinnarna efter andra världskriget, helt enkelt. Men det som är viktigt i sammanhanget är att de här 5, de har vetorätt mot beslut i säkerhetsrådet. Det var ett sätt att få alla att vara med. Och det var ju viktigt, för Nationernas förbund så var till exempel inte USA med. Och det gjorde ju organisationen väldigt svag. Men för att få dem med så byggde man alltså in i organisationen att uppstår en konflikt mellan de här 5 eller någon av de 5 och andra länder, då kan vi inte vidta åtgärder, för de kunde lägga in sitt veto. Och då hade Sverige då alltså den här, kunde falla tillbaka på att i ett sånt fall, då kan vi alltså fortfarande förklara oss neutrala, för det kommer inte komma några tvingande åtgärder. Och ibland i forskning har det här presenterats som att det gjorde det lättare för Sverige att gå med i FN, för det betydde att man fortfarande hade den här möjligheten att förklara neutralitet och att man var nöjd med, var glad över det. Men det är inte vad jag har läst. När man läser de här, det är klart att det fanns, man kan inte här heller finns det raka svar, för det fanns lite olika åsikter. Men Östen Undén, som var Sveriges utrikesminister under väldigt lång tid och som ses lite som den svenska neutralitetens fader, i alla fall om man pratar om den neutralitetspolitik som de flesta tänker på, tror jag, när vi pratar om svensk neutraliteten som under kalla kriget. Han var helt inställd på att det bästa skulle vara kollektiv säkerhet. Alltså att vi samarbetar över hela världen för att det inte ska bli krig igen. Och det skulle ha varit värt att ge upp neutraliteten. Neutraliteten var plan B. Det var inte plan A. Och kollektiv säkerhet, jag skulle tillbaka till det här med regionala pakter. För det man gjorde då, det var att få in i FN-stadgan en klausul, en artikel, här artikel 51, som specifikt säger att alla länder har rätt till självförsvar och även kollektivt självförsvar. Och därmed öppnade man för regionala pakter av kollektiv säkerhet som kunde samarbeta och som kunde fatta beslut och så. Och då fanns det regler för det. De måste anmäla det till FN. Det måste vara i förenlighet med dem. Det fick inte vara, man fick inte anfalla. Man skulle och bara i så fall försvara sig tills FN hade löst situationen. Alla sådana här saker. Och tittar man då på NATOs stadgar, så ser man att det pratas jättemycket om artikel 5 och får vi hjälp i krig och bla bla bla. Men det som man inte pratar så mycket om är inledningen till NATOs stadgar. Och där står det väldigt tydligt att NATO är att betrakta som en organisation under FNs paraply. Alltså det är en regional organisation för kollektiv säkerhet där man för att kunna samarbeta bättre håller sig till en grupp länder som har gemensamma intressen centrerade runt Atlanten, då det nordatlantiska fördragsorganisationen, och som dessutom alla var demokratier, rättsstater, hade ett liberalt synsätt och sådana. Så det var en värdegrundsorganisation egentligen. Tanken här bakom var att vi behöver decentralisera den kollektiva säkerheten för att det ska fungera, för att det inte ska bli så tandlöst som det har varit tidigare och som det då också blev med den här vetorätten. Så vi ser bara NATO nu som att det är en allians, men tanken från början, när de här tanken kom upp, då handlade det om att man skulle ha ett helt system av regionala pakter som skulle delvis överlappa varandra. Så det skulle inte vara pakter som står i motsättning mot varandra, utan det skulle vara pakter mellan länder som helt enkelt skulle ha lättare att samarbeta eftersom de skulle ha gemensamma värderingar, gemensamma intressen och bara vara defensiva. Och alltså på så sätt hjälpa till att försvara världen i praktiken. Så att vi ser så här, Sverige valde neutralitet och så fanns det NATO också. Men den svenska, alltså idealscenariet för Sverige efter andra världskriget hade varit att också delta i en sån här regional försvarspakt med de skandinaviska länderna. Så det här skulle ha varit en till av de här regionala pakterna som man föreställde sig som skulle överlappa över hela jorden.
Varför blev det inte så då?
Ja, det är för att det är så svårt att få saker att bli som man vill att de blir. För det finns så många saker som spelar in.
Blev vi svikna av våra grannländer att de gick med i NATO istället?
Det kommer du inte få höra mig säga. Men Norge och Danmark ville ha mer säkerhet. De ville ha USA i ryggen. Och framförallt Norge var väldigt måna om att det skulle finnas åtminstone en koppling till NATO. Sverige insisterade på att ett sånt här skandinaviskt försvarsförbund, alltså som skulle innehålla Sverige, Norge, Danmark och Finland, att det skulle vara neutralt. Och det här har gjorts mycket av i en del forskning som har sagt att ja, men Sverige vill ha neutralitet och de ville bara utvidga den till grannländerna. Jag har tittat väldigt nära på det här och jag ser att det är egentligen tvärtom. Neutraliteten var ett sätt att försöka få till den här regionala pakten eftersom det var otänkbart att knyta den till NATO och också få med Finland. För det har vi inte pratat så mycket om vad som hände efter det här. Finland behöll ju sin självständighet. De blev inte ockuperade av Sovjetunionen. Vi ska inte gå in på hela precis hur det är där med territorium och landområden och så. Men efter andra världskriget så var Finland självständigt men hade ju mycket tryck från Sovjetunionen. Och skrev till slut på en vänskapspakt. Så Finland var efter andra världskriget neutralt och fick liksom inte gå med i någon annan pakt. Utan var tvungen att liksom deklarera att man var vänskapligt sinnad mot Sovjetunionen. Och i Sverige var man väldigt övertygad om att om vi skulle tvinga Finland att välja sida, då kommer Sovjetunionen att helt ta över Finland på samma sätt som de gjorde med andra satellitstater i Östeuropa efter andra världskriget. Så för Sverige var neutraliteten blev ett sätt att försöka rädda det här nordiska samarbetet. Där Sverige alltså satt i mitten och så hade vi Finland som var åtminstone påverkat av Sovjetunionen och så Norge och Danmark som ville gå med i NATO. Så det var ett tappert försök. 1948 kom det här förslaget om ett skandinaviskt försvarsförbund. Danskarna var ganska ivriga på att gå med i ett sånt, men norrmännen sa tvärnej om det skulle vara neutralt. För att då kunde man inte ta emot hjälp från NATO. Och det här är intressant också att den norska regeringen hade suttit i exil i London under andra världskriget. Och alltså haft mycket nära kontakter med de andra västländerna. Jag tror det här spelar in, åtminstone delvis. För det hade inte den danska regeringen. Den danska regeringen var kvar i Danmark. Och Sverige förstås satt ju isolerade. Så det fanns olika uppfattningar här och det fanns en stor rädsla förstås för att ett nytt krig skulle bryta ut. Man såg hur Sovjetunionen liksom kapade de här öststaterna och tvingade på dem en gemensam utrikespolitik och såna här saker.
Men om det inte hade varit för Finland då, tror du att Sverige skulle ha gått med i NATO vid den tiden, alltså samtidigt som Norge?
Det går liksom inte att tänka, för det skulle nästan förutsätta att Finland redan då också skulle ha gått med i NATO. Mm. För det tror jag, alltså det förvånade mig ju inte nu. Att när Finland ville gå med i NATO, då ville Sverige också det. Om man tittar på den här historien så förstår man ju det. Sverige har alltid varit väldigt mån om att det inte ska bli någon sorts brott med Finland. Så det hade ju varit väldigt paradoxalt då. För att det jag skulle komma fram till var att Sverige återgick då till en neutralitet igen, plan B. Neutralitet för att undvika att ja, om Sverige skulle ha gått med i NATO då hade det kommit en NATO-gräns precis med gränsen till Finland. Och det vill man inte ha. Man vill inte ha ett sånt brott mitt i landet. Så Sverige höll sig neutrala som ett försök att hålla ihop det hela. Men frågan om Sverige skulle ha gått med samtidigt med Norge är nej. Alltså svaret på den frågan är nej. För att Sverige var inte inbjudet. Om Sverige i slutet av andra världskriget hade kommit med i kriget, som det mycket väl hade kunnat, som sagt, på de allierade sida, då hade det kanske sett annorlunda ut. Men det gjorde man inte. För att de som blev inbjudna till att börja med, det var ju de länder som hade varit allierade. Så Sverige var liksom inte med i den här första omgången hur som helst, oavsett. Så att det fanns inte en inbjudan, helt enkelt. Sen ville ju västländerna gärna ha med Sverige på sikt. Det var också en anledning till att man gärna ville att Sverige skulle komma in i kriget i slutskedet för att få med Sverige på den sidan. Men sen accepterade även USA att Sverige var neutralt och att det hade en viss stabiliserande effekt. Att Sverige var neutralt och att man på så sätt behöll någon sorts maktbalans i Skandinavien. Jag tror att många svenskar kanske inte är medvetna om hur på staketet vi satt liksom under hela kalla kriget. Mitt emellan de här två stora bjässarna.
Och den andra bjässen var då Warszawapakten?
Ja, precis. Warszawapakten som kom till några år efter NATO. NATO bildades 1949 och Warszawapakten 1955.
Var det några fler sådana här regionala försvarspakter som bildades under den här tiden? Eller blev det de två?
Det var flera som var på tapeten. En sydamerikansk försvarspakt och sen är jag inte jättebra på... Jag vet faktiskt inte om det är några, kan ha varit på andra ställen, men inga som jag känner till. Och de försvarspakter som blev stora och fungerande och som faktiskt liksom hade någon sorts världsinflytande, det var ju NATO av Warszawapakten. Och det här blev ju helt motsatt vad man hade tänkt sig egentligen. Man har ju tänkt att ska ha regionala pakter som del i ett decentraliserat system av kollektiv säkerhet. Och så får vi de här två pakterna som vi har sett som motpoler. Då får vi kalla kriget. Och det är intressant att man kallar ändå krig. Kalla kriget för att, som jag sa i början, så är neutraliteten krigspolitik. Alltså det är något man har under krig. Så därför är det ganska talande på något sätt att Sveriges, om man ska kalla det, mest framgångsrika neutralitetstid var egentligen under kalla kriget. När Sveriges neutralitet fyllde någon sorts viktig roll och fungerade väldigt väl mellan de här blocken som alltså var fientliga mot varandra. Så det här är ju en viktig skillnad mot vad tanken var från början. Så det finns ju en bild att NATO och Warszawapakten stod som liksom att väpna sig till tänderna mot varandra. Man väpnas ju inte för att behålla freden på hela jorden, utan det var ju hela tiden det här byggt på tanken att den andra skulle kunna anfalla. Och i och med kärnvapen så fick vi också en kärnvapens race. Så att jag tror ni pratar om det här i ett annat avsnitt. Mutually Assured Destruction. MAD. Jättebra akronym. Att man kan inte ha krig, för att om den ena börjar, då förintas hela jorden. För vi har kärnvapen som kan förinta jorden många gånger om. Och i det läget så satt Sverige där med den här neutraliteten. Nu har det snackats mycket om, nu, när jag säger så här att det var kanske Sveriges bästa neutralitetsperiod under kalla kriget, så vet jag säkert att någon kommer säga, ja men Sverige var ju inte neutralt på riktigt under kalla kriget. Vi hade massa hemliga samarbeten med NATO.
Ja precis, det tycker man hör ibland, att liksom NATO har sett Sverige som en inofficiell medlem nästan.
Mm. Precis, det ska jag också ge lite mer kontext till, för att det stämmer. Sverige hade, alltså de hade avtal med NATO om att ta emot hjälp om Sverige trots allt skulle bli anfallet. Om det skulle bli krig så skulle man. Och det här är faktiskt en väsentlig skillnad mot att vara med i en allians. För det här är inte ett löfte i förväg om att Sverige lovade aldrig att vi ska gå med på er sida eller någonting. Utan det var mer ett ensidigt löfte från amerikansk sida att vi kommer att hjälpa er om ni blir anfallna. För Sverige sågs utan tvivel som ett västland. Det finns ingen sorts neutralitet i den bemärkelsen att Sverige tyckte lika bra om öst eller väst, eller var lika rädda för väst som för öst. Så var det inte, utan hotet kom från öster. Det var ingen tvekan. Men det här är inte ett neutralitetsbrott. Alltså om man rent tekniskt, så är det inte ett neutralitetsbrott att förbereda för hjälp i eventualitet av krig. Det är inte det. Däremot så är det förstås så att det här är ju typiskt en sån här sak som att gör man det så finns det risker. För att om ena parten, den som man känner sig hotad av i det här fallet då Sovjetunionen, uppfattar att det här landet inte alls neutralt utan det är egentligen ett västland, de hör egentligen till fienden, ja då kanske inte neutraliteten skyddar särskilt mycket. Så det är väldigt komplicerat. Men det intressanta är, tycker jag, ja, det intressanta är, säger jag, det är så mycket som är intressant. Men Sovjetunionen visste förmodligen om de här hemliga avtalen. Det fanns massa spioner överallt och hit och dit. Och det var ju liksom ingen hemlighet att Sverige var ett västland. Men däremot tror jag att man gjorde ett ganska bra jobb av att få svenska folket att tro på neutraliteten som någon sorts helig position. Sådär mellan blocken, och vi står över konflikt. Så inte så mycket att vi står utanför konflikten, men vi står över den. Vi är en moralisk stormakt. Det här är inte heller någonting som kommer från neutralitetspolitik från början, utan det här växer gradvis fram. Direkt efter andra världskriget, då handlar det om att ha en alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Och det är alltså en fastlagd neutralitetspolitik. Man kan egentligen säga att neutraliteten lades fast för Sverige först efter andra världskriget. För det är då det kommer den här formuleringen som säger vi ska vara alliansfria i fred för att vara neutrala i krig. Så att här begränsas Sveriges handlingsfrihet rätt rejält, faktiskt. Men det, ja, det har funnits ett samarbete. Det har inte funnits någon tvekan om att om krig skulle ha brutit ut, vilken sida Sverige skulle hamna på. Men hela grejen med den här neutralitetspolitiken var att hindra krig från att bryta ut. Det här handlade inte om var man fick bäst försvar, hur man bäst skulle bli försvarad om krig bröt ut. Ja, det fanns avtal för att det fanns förstås en rädsla för att man skulle bli anfallen, och då hade man inte en allians att falla tillbaka på. Så det fanns avtal om att vi lägger upp vårt system så att det går att få hjälp om krig bryter ut. Men Sverige rustade ju till tänderna under kalla kriget. Alltså otroligt starkt försvar, och det fanns civilförsvar. Och jag är född 1970, och när jag växte upp så var det ju ganska vanligt att det var lottor och det var hemvärn, och det var väldigt mycket genomsyrade hela samhället. Och när jag drömde mardrömmar när jag var liten så drömde jag om att ryssarna skulle anfalla. Det var ju aldrig att amerikanerna skulle anfalla. Så att det här genomsyrade på något sätt hela samhället. Men den här idén om att neutraliteten är någon sorts moralisk sak, det kom ju senare, som med Olof Palme, när han blev statsminister. Då började han ju gjuta i någon sorts moralisk komponent i den här neutraliteten. Att vi står över krig. Vi fördömer både det Sovjetunionen gör i imperialistiskt hänseende som det USA gör. Och det blev ju riktigt frostiga relationer ett tag mellan Sverige och USA, för att Olof Palme gick med i ett demonstrationståg mot kriget i Vietnam och sådana saker. Så då hamnade en sorts moralisk komponent som inte egentligen fanns innan, och som i praktiken då också, det blåste ju över det där, och det fanns någon sorts uppfattning i USA också att ja, Sverige är neutrala, men de är neutrala på vår sida. Och en del forskare har pratat om att Sverige såg som den 17:e NATO-medlemmen inofficiellt. Och att även Sovjetunionen var ganska medvetna om det här förmodligen. Men jag tror att många svenskar, vanliga svenskar, inte var medvetna om det. Så det här var hemligt. Ja, inte så jättehemligt på högsta nivå, men för folket var det hemligt. Mm. Och det är också viktigt, för det är en väldigt viktig komponent i en sån här politik, oavsett egentligen om det är neutralitetspolitik eller vara med i en allians. Att i en demokrati i alla fall, att ha folket med. Att det finns någon bred konsensus om utrikespolitiken. Eftersom det handlar så mycket om trovärdighet. Och den bygger på att man inte tror att det blir liksom en annan säkerhetspolitik efter nästa val. Så det måste finnas en väldigt bred konsensus.
När sedan Warszawapakten upplöstes, hur påverkade det liksom synen på NATO?
Ja, då blev det ju svårare faktiskt för Sverige att vara neutralt. För att då föll ju ena parten i den här konflikten som Sverige var neutralt emellan bort. Det är så lätt att säga att man för en neutralitetspolitik. Men som sagt, neutralitet är ju alltid i förhållande till två stridande parter. Så plötsligt så, och det här var väl 1991 som Warszawapakten, och då hade det ju pågått ett tag att den hade blivit mindre relevant, men 1991 som den officiellt upplöstes. Och det påverkade ju Sveriges säkerhetspolitik jättemycket, för plötsligt fanns det liksom inget att vara neutral mot. Och det är ju ingen tillfällighet att Sverige också gick med i EU då. Och när Sverige gick med i EU, då förändrades också den här formeln som hade funnits under hela kalla kriget. Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Och det gjordes en nyansförändring där till militär alliansfrihet i fred. Och sen kommer jag inte ihåg exakta formuleringen, men syftande till att kunna förklara sin neutralitet i händelse av krig. Så då är vi egentligen tillbaka till en sån här självständighetspolitik. Vi ska inte vara med i några militära allianser, vi ska kunna förklara oss neutrala om vi vill. Men egentligen redan här då, 1992, så försvinner ju den här neutralitetspolitiken som jag tror är den de flesta tänker på när man tänker Sverige neutralt. Men även här då, så har man ju pratat, som till exempel Nationernas förbund stod mot neutraliteten, men man lyckades förena det på något sätt med neutraliteten. FN stod, ska vi gå med i kollektiv säkerhet eller ska vi ha neutralitet? Och så blev det båda, och det tycker vi också är helt normalt att man är neutral och med i FN. Och sen så var det då EU som under hela kalla kriget var det ju inte på bordet alls att vi skulle gå med i EG då, som det hette innan, det hette EU. Men så fort Warszawapakten upplöstes så gick vi med. Och då sa man, ja men det är förenligt med neutralitet, för det är framförallt ett ekonomiskt och politiskt förbund och inte militärt i första hand. Så det där har varit en glidande skala.
Just det. Och sen, men skulle du säga nästan att det var liksom neutralitetspolitikens död?
Ja, Nej, det är väl lite som en sån här zombie. Det kommer alltid tillbaka i någon form. Nej, jag vet inte. Det tycker jag är svårt.
Se om det blir någon zombie-variant efter NATO-medlemskapet.
Ja, precis.
Skulle man kunna omformulera den på något sätt så att det blir...
Det har jag svårt att se. Men NATO så utlovar Sverige stöd i fall av krig mot den här män. Det finns alltid ett män. Och det män som finns här är... att Sverige naturligtvis inte är förpliktat att vara med i andra krig. Om det inte är en NATO-medlem som blir anfallen, då har ju inte Sverige någon förpliktelse. Så att man kunde ju i teorin föreställa sig att Sverige skulle kunna vara neutralt i något annat krig. Men det, i praktiken är det väldigt svårt att tänka sig, eftersom nu blir det ju så att Sverige är ju omringat av NATO-länder. Vi har ju inte någon i vårt närområde så som... Ja, Sverige skulle ju kunna förklara sig neutralt i kriget mellan Ryssland och Ukraina till exempel. Det har vi ju inte gjort. Vi skickar ju krigsmaterial till Ukraina. Så på så sätt har vi ju redan gett upp neutralitetspolitiken. Det har vi ju.
Vad tänkte du när Ulf Kristersson gjorde NATO-medlemskapet till en valfråga?
Då tänkte jag att det där är ju ett brott mot en väldigt lång överenskommelse som har funnits om att vi gör inte säkerhetspolitik till en valfråga. Av de skäl jag nämnde nyss, nämligen att för att ha den här trovärdigheten i internationella relationer så behöver man en stabil politik, och det är inte bra om andra länder tror att det här kan förändras med nästa val. Så det finns ett möjligen stillatigande men ändå avtal om att vi gör inte säkerhetspolitiska frågor till valfrågor av den anledningen. Nu måste jag ju säga att det här är ju speciellt att han gjorde det till en valfråga, men det var ju på tapeten redan tidigare. Jag kommer ihåg att jag hörde Allan Widman, tror jag, från Folkpartiet heter det då, 2013 säga på radion att vi borde gå med i NATO, att det skulle ge mycket pang för pengarna. Jag kommer ihåg att det reagerade jag väldigt starkt på, för jag tyckte det var så dumt, eftersom säkerhetspolitik är så mycket mer än var kan vi få mest vapen. Och det är inte det som är tanken med NATO, som jag försökt förklara. Så är tanken med NATO att vi ska försvara våra värderingar, vi ska försvara demokratin, vi ska försöka samarbeta för att uppnå fred. Och så liksom kokas det ner till hur
vem
kan det bli
häftigast vapen?
Ja, och hur kan det bli billigast för Sverige på något sätt? Eller hur kan vi få klara oss om det blir krig? Så tänker jag att säkerhetspolitik handlar ju egentligen mycket mer om att undvika att det blir krig. Men grejen är också att så fort man pratar om att överge neutraliteten så sjunker den i värde. Eftersom neutralitet är ingen garanti att man inte blir anfallen. Och det fungerar bara om andra länder litar på att det här landet, om vi låter dem vara, de kommer inte sätta in sina resurser på den andra sidan. Så neutralitet som någon sorts verklig politik i en krigssituation förlorade redan väldigt mycket möjlighet genom att ta upp diskussionen, och definitivt genom att göra det till en valfråga.
Det var ju vissa också som var kritiska till att de här besluten inte föregicks av en folkomröstning. Skulle det ens vara möjligt att rösta om den här typen av säkerhetspolitiska fråga?
Ja, jag tror att som det har sett ut så har ju säkerhetspolitiken ofta hållits inte under inflytande av folket och i val eller folkomröstningar, just för att man vill ha en stabilitet. Men frågan är ju om det är rätt och om det är bra och ifall vi ska ha det så i framtiden. Det jag pratar om nu är egentligen hur det historiskt har sett, och därför var det väldigt påfallande att det gjordes till en valfråga. Men man skulle ju naturligtvis kunna tänka sig att vi vill demokratisera även säkerhetspolitiken. För säkerhetspolitik som det har sett ut förhåller sig inte särskilt väl till demokrati. Och det här, vad är det vi försvarar då? Om vi försvarar demokratin, ja, men då kanske också säkerhetspolitiken behöver ändras så att den faktiskt kan vara en del av någonting som folket har att säga till om.
Men skulle det innebära att det blev ändå mindre stabilitet? Det var liksom just svårt för andra länder också att förutsäga var Sverige står om vi hela tiden ska liksom anpassa oss efter folkopinionen?
Vi kan ju inte anpassa oss efter folkopinionen. Det fungerar ju inte bara med sånt som har med säkerhet att göra, utan internationella fördrag överhuvudtaget. Man måste ju kunna skriva på saker och lova att man ska kunna räkna med att vi håller oss till det, och att inte folkopinionen svänger och så säger vi nej förresten, vi drar oss ur det där avtalet. Men det finns väl kanske något mellanting att tänka sig. Man kan ju inte folkomrösta varenda gång kanske då om något sånt här, men... Ja, jag vet inte. Det där är en intressant fråga som jag inte kan ge ett rakt svar på, men som jag tycker är värd att diskutera. Det har ju gått väldigt fort det här. Och frågan är ju, behövde det och hade det varit bättre att släppa fram fler röster i den här diskussionen? Det har ju varit ganska ensidigt ändå i debatten, tycker jag. Sveriges fredsorganisationer har fått ganska lite utrymme, till exempel. De som var NATO-kritiska, för att det skulle gå fort.
Är det några andra saker i den här aktuella NATO-debatten som du har reagerat på?
Det är väl just det här att så mycket fokus är på försvar i händelse av krig. Det är väldigt mycket fokus på, kan vi räkna med att det kommer trupper till vår hjälp om vi... Det är väldigt stort fokus på den här...
Artikel 5.
Artikel 5, exakt, som är den här musketörklausulen som en för alla, alla för en. Att om ett av NATOs länder blir anfallet så får man åberopa sig på den här artikeln och då ska de andra länderna hjälpa till på det sätt de finner mest lämpat. Så det är ingen automatism där att då kommer trupperna. Men man ska hjälpa till på något sätt i alla fall.
Så det är inte helt säkert att vi får hjälp då om vi blir anfallna? I alla fall kanske inte då i den omfattning som många kanske tror.
Det är inte så att NATO-trupper står redo och blir Sverige anfallet så flyger de in nästa dag. Och det där beror ju på, det kanske de gör, men det beror ju på massa avtal som man gör inom NATO och vilka förberedelser man gör och alla de här övningarna som vi pratar om så mycket nu. Så att det är ju någonting som man ska inte tro att genom att Sverige går med i NATO så är det så här någon sorts automatism att blir det krig så blir vi försvarade. Vi har den här artikel 5 och den är väldigt tung. Vi kan lita på att vi får någon form av hjälp, men exakt vilken form den tar, det kommer ta förhandlingar. Vi kommer även inom NATO behöva fortsätta göra kompromisser och diskutera och försäkra oss om att vi får den hjälp vi behöver om krig bryter ut. Men det som jag har tänkt mycket på med den här debatten, det är ju att det är så mycket fokus på just det här. Det kan bli krig och vad händer då och om Sverige blir anfallet och så. Men jag tycker att ska man prata om säkerhetspolitik, jag tycker att jag har tappat lite av det här som var i början när NATO bildades. Att hur får vi en säkrare värld? Att det här handlar i slutändan om kollektiv säkerhet. Nu tycker jag NATO är ju ett väldigt framgångsrikt samarbete, för det är ju defensivt. Det är ju ingen anfallspakt. Det är inte så att vi måste hjälpa till om något av de här NATO-länderna själva skulle gå till anfall, utan det är en försvarspakt. Och den har varit väldigt framgångsrik. Det blev ju inte aldrig något krig. Storskaligt krig i alla fall. Det har ju varit krig i Korea och det har varit krig i Vietnam. Det har varit massa på andra ställen. Men just NATO och Warszawapakten gick ju aldrig i konflikt mot varandra. Och sen efter Warszawapakten upplöstes, då var det ju väldigt oklart vad det skulle bli av NATO. Ska NATO nu också upplösas? Det var ju också på tapeten. Men så har det inte blivit så, utan man har omformat och så har man haft fredsoperationer och...
Men är det vår syn på NATO som har förändrats, eller har syftet med NATO också förändrats i och med att man kanske blev den här liksom parten som stod emot Warszawapakten?
Ja, jag är inte expert på sentida NATO, men det är klart att NATO har förändrats. Det som jag pratade om är den här första tanken. Det tycker jag är något som man kanske skulle komma tillbaka till, men det försvann ju ganska snart eftersom det blev den här motsättningen mellan NATO och Warszawapakten. Det var inte så det var tänkt. Och samma sak när Warszawapakten försvann, då ändrades naturligtvis också syftet med NATO. Det som jag skulle önska att vi pratade lite mer om kanske var det här att NATO formades som en sorts värdegrundsorganisation ändå. Att vi har liknande intressen och värden och det är demokratiska länder och rättsstaten. För när vi bara pratar om kan vi få vapen, då handlar det väldigt mycket om hur ska vi försvara svenskt territorium. Men det är ju inte bara svenskt territorium vi försvarar, hoppas jag. Utan det är ju vårt sätt att leva, vår demokrati, vår välfärdsstat, alla de här sakerna som vi har byggt upp. Och tanken är då att det är någon sorts värdegemenskap med NATO-länderna. Och att vi hellre kompromissar kanske med de länder som vi har likasinnade åsikter med. Att det gör att vi behåller mer självständighet än om vi blir tvungna att kompromissa med Putin. För att vi blir tvungna när det är en hotfull situation i Europa och sådana här saker. Men då kan jag tycka att det är ju lite olycklig början som det har blivit. Eftersom åtminstone som det ser ut så har ju Sverige fått krypa lite för Turkiet och Ungern. Där man kan ha en viss tvekan om hur demokratiska de är. Och då tänker man, då glider den här värdegrunden och blir NATO bara någon sorts krigsorganisation. Då är det ju något helt annat än vad meningen var från början. Men om Sverige som medlem i NATO, så är det ju klart att Sverige också kan påverka vad som händer. Och det tycker jag att vi borde kanske ta fasta på mer. Vad vill vi egentligen? Vad är det vi försvarar? Inte bara hur mycket pang för pengarna kan vi få, utan vad är det vi försvarar? Och hur gör vi det på bästa sätt? Och det kanske inte bara är genom vapen.
Hur tror du att NATO-medlemskapet kommer att påverka Sveriges identitet? Vi ser oss ju lite som den här, eller i alla fall sett oss som den här moraliska stormakten som upprätthåller neutralitet för att vi står över lite det här med krig. Kommer det förändras?
Jag skulle säga att det är sannolikt att vår självbild förändras. Men jag skulle inte våga säga hur. Och dessutom så är sådana där bilder ganska hårdnackade, så jag är inte säker på att vi kommer se oss som... Vi kommer kanske hitta ett sätt snarare att omformulera vad vi gör. Men det är det jag menar, det ligger öppet. Det beror på den politiska viljan och vad vi gör av det här NATO-medlemskapet, tror jag. För att jag vet att jag förknippade det väldigt mycket med neutraliteten. Den här idén att i Sverige gör vi så här och att vi är lite så här... bäst i klassen och moralisk stormakt och de här sakerna. Jag förknippade det väldigt mycket med svensk neutralitet tills jag flyttade till Nederländerna och upptäckte att de hade samma bild av sig själva. Vi är medlare i konflikter, vi är någon sorts föregångarland, vi är små men vi ger ett gott exempel, alla de där sakerna. Och Nederländerna var ju medlem i NATO. Så jag tror vi har kopplat många saker i vår identitet till neutraliteten, men det kanske inte behöver vara så. Sen är ju ändå inne på Nederländerna, det fanns ju innan, nu pratar vi om Turkiet och Ungern och sådär, men i början av NATOs tid då ville ju USA gärna ha med Spanien i NATO för det ligger väldigt strategiskt till. Men det blockerade faktiskt bland annat Nederländerna för att det inte var demokratiskt under Francos diktatur i Spanien. Så då hade ju Nederländerna ett litet land förhållandevis stormakt. Norge motsatte sig också, det flera av de här mindre länderna i NATO motsatte sig att Spanien skulle bli medlem. Och Spanien blev inte medlem av NATO förrän 1981, när det hade blivit en demokrati. Så det finns handlingsutrymme även om vi binder oss i NATO.
Har det hänt att man någonsin har uteslutit något land från NATO?
Nej, det har inte hänt.
Så tror du att det kommer kunna finnas möjlighet att utesluta länder som kanske Turkiet och Ungern om de blir allt mer odemokratiska?
Man ska aldrig säga aldrig, för att om det är någonting man lär sig som historiker så är det att det osannolika faktiskt händer då och då, ganska ofta. Men det finns ingen uteslutningsklausul i fördraget. Alltså det är inget man har förutsett att man ska kunna utesluta. Det finns ju den här att alla länder måste vara överens om att släppa in någon. Men det finns inget, det står inte. Det står ju det här, det finns en skrivning om att vi försvarar demokrati och rättsstatens principer och sådana saker. Men det finns ingen skrivning om vad gör vi om ett av våra egna länder utvecklas i en sån riktning. Den skrivningen finns inte, så där är din gissning lika god som min. Vad som händer om det verkligen ett av länderna skulle utveckla sig till en fullskalig diktatur, alltså klart och tydligt. Men här också tänker jag att det är jätteviktigt att fundera över vad är det vi försvarar och vad vill vi? För sånt här går ju att påverka.
Tack Susanna Erlandsson för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i ekonomisk ojämlikhet. Är den alltid dålig eller helt enkelt en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.